Ja, ibland är det lite kortare, ibland är det lite längre bibelstudier. Det är ju skönt också att vi kan ha den här lilla frågestunden ifall det skulle dyka upp saker och ting som kan vara oklart. Nu är det ju så med Hebreerbrevet att ämnena kommer upp gång på gång på gång. Det är som en enda lång predikan med både presentation av fakta, förklaring av fakta och sedan tillämpning. Det är den helige andes geni som har komponerat Hebreerbrevet. Och det är fantastiskt, helt enkelt. Men nu läser vi Hebreerbrevet 9, 15-22. Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund, för att de som är kallade ska få det utlovade eviga arvet, när han nu med sin död har friköpt oss från överträdelserna under det förra förbundet. Där det finns ett testamente måste man visa att den som upprättat det är död. Först vid hans död blir testamentet giltigt, för det träder inte i kraft så länge han lever. Därför instiftades inte heller det första förbundet utan blod. När Mose hade förkunnat lagens alla bud för hela folket tog han blodet av kalvar och bockar tillsammans med vatten, scharlakansröd ull och isop och stänkte det både på själva bokrullen och på allt folket. Han sade: Detta är blodet för det förbund som Gud har befallt er att hålla. På samma sätt stänkte han blod på tabernaklet och alla gudstjänstföremålen. Så renas enligt lagen nästan allting med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Himmelske Far, den här texten lägger vi i dina händer nu och ber att du skulle föra in den i våra hjärtan med din vishet, kunskap, styrka och kraft. Vi erkänner vårt fulla beroende av dina verksamheter och dina aktiviteter i oss och ibland oss för att vi ska kunna höra och se och ta till oss det verkliga ordet som finns i dessa rader som vi har läst. Tack Fader för din nåd och din kraft över oss just denna stund. Vi prisar dig. I Jesu namn. Amen. Ja, i det här avsnittet som vi har läst så fokuserar författaren på en särskild aspekt av försoningsdramat som vi märkte, nämligen blodet som utgjöts för Guds fallna barn på korset. Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund. Ja, Bibeln talar bara om en enda medlare i vår förbundsrelation med Gud. Han som genom sitt ställföreträdande offer har röjt undan syndens hinder som stängde vägen för oss till gemenskap med vår helige Gud och Far. Han är också den som genom sin identitet som Gud och människa samt sin roll som ständig förespråkare, förebedjare för sitt folk, försvarsadvokat vid Faderns högra sida. Alltjämt, alltså ännu nu idag, är den ende medlaren och upprätthållaren av vår förbundsrelation med Gud. Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund. I första Timoteus 2:5 kan vi läsa: Gud är en och en är medlare mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus. Det är alltså för detta som Jesus har gett sitt liv för oss, att vi skulle ha direkt tillträde till Fadern utan mellanhänder. Vi måste därför ta avstånd från alla ceremonier, ämbeten, helgon, reliker eller människor som framställs som oumbärliga mellanhänder till Guds nåd. Det är bara tok. Guds nåd är suverän och omedelbar och kommer alltid till oss direkt från Gud. Att vi hjälper varandra i kyrkorna med dop, nattvard, bön och handpåläggning, Det är en helt annan sak. Det gör oss inte till omistliga medlare, utan det är bara ett uttryck för att Gud låter oss använda tecken i förkunnande tjänst. Vi på något sätt symboliserar det som Gud gör, men det är han som gör det. Tecken i förkunnande tjänst skulle jag vilja kalla det för. Och vi använder dem för varandra. Nåden kommer alltid direkt från Gud genom Jesus Kristus, även när han använder människor som verktyg i sin hand. Men han skulle kunna klara det helt utan någon mänsklig inblandning. Sådana här symbolhandlingar eller olika saker som presenterar eller berättar om en andlig verklighet brukar kallas för nådemedel. Ett nådemedel är inte i och av sig självt medlare av nåden, utan det förmedlar ordet. Ordet om nåden. För att vi ska kunna sätta vår tro till ordet och ta emot nåd direkt från Kristus. Så vi tror inte på vissa handlingar, vi tror på löftet som Kristus har gett oss. Vi tror på ordet, och det är ju Kristus själv. Så håll med om att det är skillnad på att genom handling eller symbol berätta om var nåden finns, alltså i tron på Kristus, och att hävda att själva handlingen, ritualen eller personen förmedlar själva nåden. Här är jätteviktigt att ingenting får träda emellan oss och Herren själv. Och så läste vi att de som är kallade ska få det utlovade eviga arvet. Ja, de som är kallade. Vi har i tidigare bibelstudier stött på uttrycket de kallade. De kallade. Som ett uttryck för de troende faktiskt. Och vi påminner oss här ikväll om att Bibeln berättar om två typer av kallelser. Den allmänna kallelsen som går ut till alla människor. Och den särskilda kallelsen som, vad ska man säga, drabbar den som kommer till tro. Uttrycket de kallade innebär alltså med nödvändighet de som gensvarar på kallelsen. Annars skulle ju alla automatiskt få det utlovade arvet i egenskap av att de är allmänt kallade. Men det vet vi att det inte är fallet, så det behöver vi inte ens tänka. Det här blir väldigt klart i Romarbrevet 8:28. Lyssna på hur Paulus använder ordet de kallade. Vi vet att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut. De som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. Så att sonen blir den förstfödde bland många bröder. Och de som han har förutbestämt har han också kallat. Och de som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och de som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Så här ser vi att kallelsen leder direkt till att man blir rättfärdig förklarad. Och därför kan det inte handla om den allmänna kallelsen, utan den besvarade kallelsen hos den troende människan. Och så står det så här, när han nu med sin död har friköpt oss från överträdelserna under det gamla förbundet. Alltså uttrycket friköpt, friköpt, friköpt jag är men ej med silver, återlöst men ej med guld. O, vilket pris det dyra blodet har försonat mig från skuld. Uttrycket friköpt används i Bibeln som ett uttryck för frälsningen och försoningen. Vi är friköpta. Vi var alltså skyldiga inför Gud. Vi hade en skuld genom vår synd och våra lagbrott. Men Jesus betalade priset till sista öret för sitt folk när han med ett liv av oändligt värde betalade vår skuld i sin död. Fjällstedt skriver något tänkvärt om det här. Om överträdelserna under det gamla testamentets tid säger skriften att de blev gjorda under Guds tålamod. Och detsamma gäller även i nya testamentets tid om den människa som lever i syndasäkerheten eller under lagen. Ty den människan är ännu beträffande sin själs tillstånd kvar i gamla testamentet. Men Gud har tålamod och vill inte att någon ska förgås, utan att var och en vänder sig till bättring. Det är väldigt intressant av gamle Fjällstedt. Den som lever lagiskt, än den som tror att han sitter säker trots att han är en syndare, lever kvar i gamla testamentet. Och det gäller också ett visst tålamod fram till det att personen i fråga dör eller personen eller Jesus återvänder till jorden. Andra Petrus brev 3 och 9 kan passa att läsa här. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Ja, den dubbla effekten, eller den dubbla välsignelsen i Kristus, blir verkligen tydlig genom att brevet fortsätter med följande ord. Och lyssna nu. Där det finns ett testamente måste man visa att den som har upprättat det är död. Först vid hans död blir testamentet giltigt, för det träder inte i kraft så länge han lever. En sån här text gör att man kan ana ett paulinskt, alltså Paulus anslag i brevet. Liknelsen av resultaten av Jesu död vid ett juridiskt förfarande, alltså ett testamente, är ett väldigt vanligt tema i bland annat Romarbrevet. Ordet rättfärdig, dikaio, är en sån här term, en väldigt juridisk term, som upprepas ofta i Romarbrevet. Tanken är den att Jesus lever ett helt rättfärdigt, 100% rättfärdigt, heligt, mänskligt liv på jorden inför Gud. Detta är hans inneboende kvalitet, hans förtjänst eller hans merit, om du vill använda det uttrycket. Det är hans CV. Redan innan Kristus gav sitt liv så var hans testamente upprättat. Han ville dedikera, testamentera sitt fullkomliga liv. Hur kan jag säga att det var upprättat innan han gav det? Ja, Jeremia 23:6, det utspelar sig innan Jesus kom. Där står det så här: i hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta är det namn man ska ge honom: Herren, vår rättfärdighet. Halleluja! Det vi ärvde när Jesus dog var alltså hans rättfärdighet. Och det är denna ställning, denna juridiska ställning inför Gud, denna position som vi tillskrivs i samma ögonblick som vi kommer till tro. Filipperbrevet 3 och 8. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som skräp för att vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Jesus har alltså inte bara annullerat vår syndaskuld, utan också klätt oss i sin rättfärdighetsdräkt. Han har gjort oss mer än bara oskyldiga. Han har iklätt oss en evig rättfärdighet. När vår värld har nått sitt slut, bakom slocknad sol dött ut, när i härlighet vi står och vårt mål hos Kristus når, då, först då, fullt visar sig vilken nåd du gett åt mig. När till bergen gudlös hop sänder bittert klagorop, när i eldröd flod jag ser hur de börjar sjunka ner, då, först då, fullt visar sig vilken nåd du gett åt mig. När för tronen jag går in i den dräkt som ej var min, när jag ser dig som du är och dig syndfri älskar där, då, först då, fullt visar sig vilken nåd du gett åt mig. När mig himlens lovsång rör, åskors djupa dån jag hör, när som stora vattens dån sången ljuder till Guds son, Då, först då, fullt visar sig vilken nåd du gett åt mig. Utvald, ej för gott i mig. Väckt att vreden fly av dig. Gömd hos herden som hans får. Helgad, ren i Jesus sår. Må den nåd du gav åt mig här i kärlek visa sig. Vers 18-21 blir de sista, 18-22 de sista vi stannar inför ikväll. Där står det om att det hela har instiftats med blod. Och det talas mycket om blodet som blir bestänkt på föremålen i helgedomen. De här uppseendeväckande blodsritualerna i Hebreerbrevet 9 kan te sig mycket märkliga i våra ögon. Men den bibliska sanningen om att blodet representerar livet kan få oss att förstå symbolen. Den gudomliga rättvisan kräver liv för liv. Och att detta symboliserades i utgjutandet av blod, eller utgjutandet av liv om du så vill, i försoningsceremonin. I Gamla testamentet alltså. I nästan alla jordiska rättssystem fungerar det på samma sätt. Straffet ska stå i proportion till brottet. Och eftersom syndens lön är döden, så blir, alltså det är Romarbrevet 6:23, blir utsläckande av liv, alltså blod eller död, det följdriktiga straffet. Så, syndens lön är döden. Och därför utgjuts blod, symbol för död, som kompensation för den döden. Så i blodet har vi alltså möjlighet att se hela Guds frälsning. Både det liv han levde för oss, Jesu liv, hans blod. Och den död som Jesus dog för oss, hans död, hans blod. Halleluja! Jesu blod representerar alltså hela Guds återlösningsverk. Och är därför det ultimata vapnet mot djävulens lömska angrepp. Vi är klädda i hans liv, försonade med hans död, genom hans död. Och därför är vi oåtkomliga för mörkrets makt. Observera en sak, att ordet stänkte. Han stänkte det på bokrullen och stänkte det på folket. Det där ordet stänkte förekommer flera gånger i beskrivningen av gamla testamentliga gudstjänsten. Stänkandet är själva tillämpningsproceduren. Eller proceduren då blodet appliceras, påförs. Det stänks på det som representerar vår relation med Gud. För det som bestänktes var saker och ting som representerar vår relation med Gud. Vad var det som bestänktes? Jo, det var bokrullen, det var tabernaklet och det var alla gudstjänstföremålen som renades genom den här symboliska stänkningen. Det här är helt fantastiskt. På samma sätt bestänker den helige ande oss med det som Jesus gjort i den nya födelsen och tillämpar frälsningen på oss personligen i omvändelsen. Vi blir bestänkta. Första Petrus brev 1 och 2. Ni är av Gud fadern förutbestämda till att helgas genom anden så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. En oerhört stark bild av frälsningen. Hesekiel 36:25. Sedan ska jag bestänka er med rent vatten och göra er rena. Ni har orenat er med alla era avgudabilder, men jag ska göra er rena. Jag ska ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. Med min egen ande ska jag fylla er. Det är det handlar om. Jag ska bestänka er. Nytt hjärta, ny ande, hjärta av kött, fylld med anden. Bli bestänkt med Jesu blod. Och så kommer den sista meningen där. Så renas enligt lagen nästan allting med blod. och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Ja, den här versen välter omkull hela den romerska mässans filosofi om att Jesus offras om och om igen varje gång man firar mässan för att försona nya synder i det som Rom hävdar vara ett så kallat oblodigt offer. Har ni hört på maken? Där prästen offrar Jesus på nytt på altaret. Ja, jag vet det. Det är verkligen sjukt. Katolska kyrkan lär så här. Om någon säger att mässoffret inte är ett ställföreträdande offer utan endast ett lovets offer och en tacksägelse, eller att det endast är en åminnelsestund av det offer som gavs på korset och att det inte blir till nytta för den som tar emot det, och att det inte ska offras för levande och döda människors synder, plågor, tillfredsställelse och andra nödvändiga ändamål, må han vara evigt fördömd. Så det betyder ju att hela den evangeliska kristenheten är fördömd. För vi tror inte ett dugg på att mässoffret, nattvarden, är ett offer för levande och döda människors synder. Det är ju rent sjukt obibliskt. Och då att det skulle finnas ett oblodigt offer överhuvudtaget, det finns det ingen möjlighet för. Utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Bibeln säger att det inte finns någon förlåtelse utan att blod utgjuts. Och mina vänner, lyssna noga. Jesu blod är utgjutet till alla troendes fulla förlåtelse en gång för alla. Därför kan vi avvisa all vidskepelse med stor bestämdhet. Tack för ikväll.